There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till Sektpodden, en ett avsnitt med mig, Emma Genbäck och Rigmor Robert. Jag har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutbysekten, driver numera Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor. Du är?
Jag är en läkare, en psykoterapeut och en analytiker.
Precis, vi är de samma som vi brukar vara, men det tål att repeteras för nya lyssnare. Ha, Rigmor, nytt avsnitt idag. Idag ska vi ge oss in på ett ämne som, ja, men jag tror du och jag liksom har väntat på att få göra det här, för det känns spännande och så. Och det är att prata lite grann om Sven och Karin Stolpe.
Kan inte du läsa det där mejlet? Ja. Vi har ju fått flera av våra lyssnare som faktiskt bett oss om att ta upp det.
Jo, men absolut. Och det är utifrån att den här boken Bränn alla mina brev har blivit film och har varit aktuell nu det sista. Alex Schulman som har skrivit den. Så vi har fått önskemål från våra lyssnare. Jag ska läsa ett brev. Vi har fått flera faktiskt. Men en Jerker skriver så här. Jag har nyligen läst boken Bränn alla mina brev av Alex Schulman. Den handlar ju om Sven och Karin Stolpe. Det skulle vara intressant att få höra er åsikt om vad som beskrivs i den boken. Min tanke efter att ha läst den är att särskilt Sven och Karin levde i en tvåmanssekt, men att även deras barn ingick i den och Svens personlighet har präglat barnens inbördesrelationer för resten av deras liv. Och det tycker jag sammanfattar ganska bra ungefär de liksom, frågor vi har fått omkring just att ta upp det här. Det har tryckts på just att man uppfattar det som en tvåmanssekt när man läser Alex Schulmans bok Bränn alla mina brev och också då filmen. Och du och jag har ju båda två läst boken och sen så har vi sett filmen tillsammans. Vill du vad tänkte du när du läste boken och såg filmen?
Ja, men en grej som jag kanske måste få reservera mig för, men det är Alex Schulman har skrivit vad han kallar en roman, och då har man ju frihetsgrader, men om du kommer ihåg inledningen så menar ju han att hans morfars raseri har liksom präglat familjen i så hög grad så att det har fortsatt med mycket konflikter och arga utbrott mellan hans barn och släktingar som verkar ha haft svårt att hålla sams. Och så menar han att han själv är också präglad via sin mammas svårigheter, så har hon liksom förmedlat det här till sina, i sin tur till sina barn. Och där får jag nog reservera mig, därför att
berätta.
Nej, men man ärver inte. Det är ju som om det är liksom ett socialt arv där, låt gå att man kan vara lik sin förälder. Och den miljö som skapas i en familj där man är präglad från när man är liten. Men att ens morfars eller farfars eller farmors eller mormors aggressionsproblem eller mot sin partner skulle prägla barnbarnen, det, så tror jag inte det fungerar.
Det är lite för osannolikt, tycker du, att det skulle ha dragit så långt.
Han hade en terapeut som ritade upp såna här släktträd och relationer, så de fick säkert ett intressant utbyte. Mm. Men han gör ju liksom ett orsakssamband där som...
Men kan, jag tänker så här, om man har föräldrar, i det här fallet då morföräldrar och farföräldrar som har de här problemen och man möter det som liten och under uppväxten, kan det ändå prägla en liksom?
Ja, i sin egen familj, absolut. Men jag menar att...
Det är för långt bort med just en morfar.
Just morfar. Men jag tycker det är lite kul. Jag är ju uppväxt under den period när... Alltså Sven Stolpe var ju en superkändis.
Mm.
Och han var med i såna här typ Hagge Geigert, Hylands hörna, Här har du ditt liv. Så det var väldigt tacksamt när han var med. För han var hur frispråkig som helst. Och fräck. Och slängde liksom gliringar åt vilket håll som helst. Så det blev liksom, han var väldigt orädd. Och hade mycket bråk och var arg på, han var väldigt arg på min favoritförfattare alla kategorier. Men jag skulle vara tvungen att välja, om jag bara fick ta med mig en enda författare eller en enda bok, då är det Eivind Jonsson.
Mm.
Och boken heter Livsdagen lång. Men det ska vi inte gå in på. Men alltså, Eivind Jonsson och Sven Stolpe, de var ju båda väldigt anti-sovjet, kommunismen. Så de borde ju kunna vara vänner, men det var de inte.
Mm.
Och under kriget så skrev ju Eivind Jonsson den här tredelar bok om Krylon. Och där finns det en fånig människa, doktor Tolio, som är skrytsam och påstridig och allmänt osympatisk, och det är ju en karikatyr av Sven Stolpe.
Så de hade lite så här tjafs mellan sig i litterärt.
Han hade litterärt tjafs åt alla, men han kunde också bli plötsligt väldigt vän med någon som han hade varit. Så att om du läser om Sven Stolpe så brukar de som kritiserar honom säga att han var väldigt ombytlig, att han var en rent av som en vindflöjel.
Men om man läser Alex Schulmans böcker, om man nu får tro åtminstone en del av dem då, som du säger, det är ju en fri liksom tolkning utav de här breven då som skrivs.
Bok menar du?
Ja, bok, vad sa jag?
Böcker.
Böcker, förlåt, bok naturligtvis. Så verkar ju Sven Stolpe vara en, som du säger, en väldigt ombytlig person med ett ganska hett temperament.
Och, väldigt hem.
Ja, och jag tänker, vi har pratat om narcissism i podden nu det sista några gånger här. Och jag kan ju inte annat än att tänka att han hade de dragen utifrån vad man läser ut där. Vad tänker du?
Ja, jag är kanske inte så säker på det. Han kan ha haft, jag tycker att han har ganska mycket autistiska drag. Att han är oberoende av andras omdöme. Att han är väldigt principstyrd. Jag kanske inte uppfattar honom riktigt på det sättet. Mm. Men å andra sidan, extremerna berör varandra, så visst.
Mm.
Men det var också så, det finns ju också en utveckling över tid. När barnbarnet Alex Schulman träffar sin morfar så är han ju gammal. Och det verkar ju som att det här äktenskapet inte gick emot mer och mer värme och harmoni. Utan en del äldre personer blir ju istället lite taggiga och stela, rigida. Mm. Och jag kan tänka mig att det var så.
Mm. Men om vi ska bara dra jättekort vad den här boken eller filmen handlar om, så är det ju Karin och Sven Stolpe. Och Sven föddes 1905, Karin 1907.
Mm.
Och de möts 31, gifte sig 31. Och sen så kommer ju Olof Lagercrantz in i bilden 32 och inleder, Karin och Olof Lagercrantz inleder ett förhållande. Och sen bygger ju boken på de här breven som skickas mellan Olof Lagercrantz och Karin Stolpe. Och sen så får man följa den här kärlekshistorien, och så Sven vid sidan om, som hur han då mer och mer misstänker det här och så vidare. Ja, ungefär.
Ja, han får nog klart för sig vad det var som hade hänt. Mm. Och man kan ju tänka sig att när hon erkänner, eller när det står klart vad som hade hänt, de var ju nygifta.
Mm.
Och de får sitt första barn året därpå, efter den här sommaren 1932. Så kan man tänka sig kanske att de skulle komma över det, men det här vet man ju aldrig i förväg, hur hårt den som är sviken, den som känner sig bedragen, egentligen kan reagera.
Mm. Nej, för det här, om man får tro, så präglade ju hela deras äktenskap, hela livet. Sven kan ju inte släppa det, och Karin...
Ja, du vet, det där är ju svårt att säga, men det präglar honom.
Mm.
Han kallar det här för att han har varit utsatt för ett sexuellt attentat.
Mm.
Och så fort han ska skriva skönlitteratur, alltså han var otroligt produktiv, man måste säga det. Han skrev ju över 80 böcker och så många artiklar. Och jag tror brevsamlingen där uppe på biblioteket i Uppsala innehåller någonting på 8000 brev.
Mm. Otroligt.
Ja, det är helt otroligt.
Okay.
Så att, men han återkommer ju till att han kände sig så skadad.
Mm.
Men han älskar ju Karin.
Mm.
Så hon har väl då och då, verkar det som, varit fundersam på att de skulle separera och skilja sig. Men han vill ju inte det.
Nej, precis. Och i boken i alla fall så beskrivs det att hon till och med bönar och ber om att få skilja sig. Men han vägrar ju, får man väl ändå säga.
Ja, men det är en roman.
Ja, men jag menar det utifrån det boken, vet vi inte.
Men det, jag tänker utifrån boken, om man vill förstå lite grann om det här, då vill jag verkligen rekommendera Svante Nordins bok. Den heter Sven Stolpe, Blåsten av ett temperament. Jag tror det är Bertil Malmberg som har, att det är ett citat från honom. Alltså blåsten från, du hör ju att det är Stolpes.
Eller hur, hans temperament som kommer igen där också.
Den här boken kom 2014.
Ja.
Så att, ska vi prata fakta, så är det tillförlitligare att gå till den än att gå till Alex Schulmans roman.
Mm.
Han citerar visserligen ur brev där, men vi kan ju liksom inte veta. Man skriver brev, men tydligen så bevarade både Karin Stolpe och Olof Lagercrantz de här breven.
Ja, de var betydelsefulla för dem i alla fall, får man ju lov att tro.
Ja, verkligen.
Mm, mm. Men det här med att som våra lyssnare då, som har läst boken och sett filmen och beskriver det som en tvåmanssekt, där jag förmodar att man då ändå tänker att Sven Stolpe på något sätt är sektledaren i den här tvåmanssekten. Tänker du att det är en felaktig slutledning?
Ja.
Ja.
Därför om, i alla fall om man säger att Sven Stolpe är sektledaren.
Mm.
Han är den som dundrar när barnbarnet kommer dit. Och han är, men den som har makten. Den som kanske har lust att lämna. Och det lär vara så att Karin hade flera otrohetsaffärer. Och då kan man ju säga att på ett sätt är hon som har makten över honom. Han skriver till någon av sina vänner som har poängterat att nej, men du skriver så mycket, men det finns inga naturskildringar. Det finns liksom ingenting om naturen och sådär. Då säger han, nej, jag lever som i ett fängelse. Och ifall det kommer någon fångvaktare och sätter in lite blommor åt mig, så spelar det ingen roll. Alltså att han upplever
det så.
Mm. Ja. Mm. Så att han upplever nog sig som ett offer snarare.
Mm. Ja, precis. Men det gör ju hon också utifrån sin aspekt, därför att hon inte får lämna ett äktenskap som hon uppfattar som olyckligt i så fall.
I alla fall periodvis. Mm. Mm. Alltså det är det jag menar. Jag är lite försiktig med att sitta på distans och tala om det. Men att det var ett sårigt äktenskap där det inte fanns en harmoni hela. Men man vet inte. Jag tänkte också, när vi såg filmen.
Precis.
Du vet ju vad jag har för reaktion. Så du kan ju berätta din hur du tänkte om när vi hade sett.
Nej, men efter att ha läst boken så blev jag nog lite besviken på filmen. För jag tyckte att boken är mycket mer dynamisk och mycket mer beskriver de här personerna på ett... Jag tycker att de är lite platta karaktärerna i filmen faktiskt, måste jag nog säga. Så att jag blev lite besviken. Jag tycker att boken är bättre.
Jag tycker till och med, jag vågar till och med säga att det är en dålig casting. Alltså jag är ju rätt fäst vid Karin Stolpe, måste jag säga. Och den skådespelerskan som har fått rollen, hon är inte som jag har uppfattat Karin Stolpe. Nej. Det här var ju en hårding. Hon var en tuff kvinna. Hon var råkar ha en vän som är släkt med henne. Och när han säger åh, faste Karin. Alltså det är inte den här blida, milda, underkuvade som kanske barnbarnet upplevde när han skriver om henne. Utan Karin var ju dotter till en tysk adelsman, Hans von Euler Kelpin. Och hennes mamma var den första, hon hette Astrid Kleve, det var den första kvinnan som disputerade på ett naturvetenskapligt ämne. Och själv var Karin, hon hade gått i schweizisk skola, hon var en språkbegåvning. Hon jobbade ju sen som översättare och alltså hon var en skarping. Sen Stolpe var ju vän, alltså han var vän bland annat med Dag Hammarskjöld. Och han har skrivit en bok om Dag Hammarskjöld också och han berättar liksom hur alla manliga vänner blev så liksom inspirerade eller förälskade eller stimulerade av att vara med Karin. Så att det var det jag tyckte var så synd i filmen, för att det var inte en sån...
Det framgick inte, tycker du?
Nej.
På det sättet.
Nej. Och då säger man, och jag vill säga samma sak om den skådespelaren som spelar Olof Lagercrantz. Han hade ju en helt annan intensitet. Det här är ju personer som var liksom på topp när jag växte upp. Och Olof Lagercrantz, han hade en sån där, han var så skarp och intensiv och de hade försökt göra personerna väldigt lika till det yttre kanske i den åldern, men det var inte, jag trodde inte på den passionen så att säga. Däremot Bill Skarsgård, han var väl ganska okej som en skadeskjuten äkta man.
En stolpig Sven Stolpe, om jag får säga. Lite sådär. Ja.
Ja.
Men jag tänker också på Sven Stolpe. Han har ju ändå ett ganska traumatisk barndom ändå, som han själv upplever och beskriver. Jag tänker på hans mamma som blir lämnad och han som påverkar honom väldigt mycket. Och sen så dessutom så blir han sjuk. Och han lever liksom hela tiden med döden. Närvarande från unga ålder.
Han har, och så vidare. Han har TBC.
Precis. Mm. Och det här nämner han hela tiden och använder det också, åtminstone om man då får tro boken, som ett litet maktmedel också, att han är nära döden och liksom därför inte ska lämnas och så vidare. Men då tänker jag också sen, Olof Lagercrantz i sin tur hade ju också den, lite grann den, vad ska man säga, bakgrunden också av att vara sjuk och så vidare, och det här traumat med sig. Och om man får tro hans son David Lagercrantz, så var ju inte han någon särskilt trevlig person heller utifrån, alltså jag tänker att det finns vissa likheter dock ändå.
Ja, på den kanten. Och vi kan också börja med likheterna mellan Sven och Karin, för båda var uppväxta med en familj där det blev skilsmässa, och det är inte så vanligt på den tiden. Så att Sven Stolpe, hans pappa som var en sån här ämbetsman, pålitlig, ganska pedantisk, låter det som. Men, och hade fyra barn då med mamman Maria. Och sen en vacker dag så har han kommit in i den, vad jag kallar medellivskrisen, och hittat en ny kvinna och lämnar sin familj helt enkelt. Mm. Och det är ju det är liksom det första, det här sveket, att det kom in en ny kvinna och kunde förföra pappa bort ifrån oss. Så som det kändes ifrån Svens perspektiv. Men ungefär samma sak hände i Karins familj. Att pappan Hans von Euler-Kelpin, Nobelpristagare i biokemi, tysk, gift med Astrid Kleve von Euler. Och de hade 3 barn, tror jag. Han skiljer sig också och lämnar sin familj. Så det mönstret fanns inom bådas familjer. Och sen Olof Lagercrantz har ju skrivit om sin mammas djupa depressioner och psykiska sjukdom. Mm. Ett självmord i familjen och så vidare. Så visst. Men jag tänker också att de här skrivande, läsande, skrivande människorna, alltså det är väldigt svårförenligt med att vara förälder. Jag brukar tänka, eftersom jag är vad som brukar kallas föreläst, brukar jag tänka på det att nej, men om jag syr eller stickar eller lagar mat eller bakar eller städar, då kan jag ju småprata med vänner som tittar in, eller med mina barn då förstås. Men alltså när man läser eller skriver, då går man ju in i en annan verklighet, och det är man så avskärmad. Så sådana personer som ägnar sig åt det kan ju upplevas som otillgängliga.
Ja, just det.
Vad tänker du?
Nej, jag förstår vad du menar. Alltså för att kunna leva sig in i en berättelse, eller för den delen då berätta en berättelse, så måste man ju på något sätt, som du säger, avskärma sig från omvärlden.
Berätta den skriftligt, för när man berättar den muntligt, då är det ju tvärtom.
Nej, precis, men just skriftligt, att man ändå måste sitta i någon slags bubbla själv för att kunna, så att det är klart att och om man gör det till stor del av sin vardag, så blir man ju en frånvarande förälder, om det är det du tänker just som förälder.
Ja, i alla fall. Ja, precis. Svårt. Men nu var ju de var ju båda läsande, skrivande. Karin var ju också översättare, och man ser ju den här boken till exempel.
Som jag håller upp här någonting, får vi se. Ja. Steppvargen.
Der Steppenwolf, som Hermann Hesse skrev 1927. Den är översatt, och den här gamla pocketupplagan som är från min gymnasietid, så står översättning av Sven Stolpe. Det tror inte jag. Jag tror att det är de som har översatt tillsammans. Och den här översatte de i början av 1930-talet, precis i samma veva, 32 eller någonting sånt. Och när man läser den här svenska översättningen, eftersom jag kan Hesse så bra, han var ju dessutom en analysanden patient hos Jung, så man kan säga att Hermann Hesse gjorde, i Hermann Hesses böcker så får man väldigt mycket av Jung-psykologi i skönlitterär form. Och då ser jag vad bra översatt den är.
Du kan känna igen det eftersom du känner till Jung så väl.
Ja, jag har ju läst honom på tyska. Och när jag blev så förtjust i Jung då, det var sommar, jag läste hans självbiografi sommaren 1968, så gick jag till bokhandeln och frågade, finns det något mer om Jung? Finns det något mer? Och då hittade jag ju den här praktfulla bilderboken som heter Människan och hennes symboler.
Så du har den där nu.
Nu håller jag i den här. Ja, köpte jag ju den. Och nu tittade jag i den igen. Jag var ju så otroligt fascinerad. Jag bestämde mig redan då att den där vägen ska jag gå en vacker dag. Och alltså, den är översatt av Karin Stolpe. Där står inte Svens namn, utan den är helt översatt av henne. Och när jag läser igenom de här styckena nu, så ser jag hur otroligt bra hon har förstått. Och det kan man inte säga om alla tidiga översättare. Jag har läst översättningar av Antwort av Fjob och så vidare. Men Karin är suverän. Hon har precis förståelse för det psykologiska språket då, både på tyska och svenska.
Mm.
Och här är ju liksom Marie-Louise von Franz och Angela Jaffé och de här personerna som jag sen lärde känna.
Mm. Men man kan ju säga att Karin var en väldigt intelligent, intellektuell, smart kvinna. Och om man går till filmen, då efter vi pratar om den, så tycker inte jag att det riktigt kommer fram.
Verkligen inte.
Där.
Nej.
Men jag vet att de hade ju som ambition att försöka få fram det, men jag tycker de misslyckas lite grann med det. För att det som du beskriver, att det är en annan...
Ja, jag skyller det på, lite på castingen helt enkelt. Mm. Det var någon Karlfeldt-dikt där hon kunde citera en vers.
Mm,
någon,
ja, men det var precis.
Men jag menar, det var, man känner hon är lite för... Ja, det slår inga gnistor mellan henne och den skådisen som ska vara Lagerkrantz, tyckte jag.
Mm.
Men det var min upplevelse. Mm.
Men om man går vidare när det gäller Olof... Nej. Förlåt, Sven Stolpe.
Mm.
Så tänker jag också på det här som kommer fram av hans kristna och sen katolska liksom grund. Som han, för mycket av det som när han pratar om äktenskapet, att de inte ska skilja sig, det bygger han ju på de kristna grunderna och så vidare. Mm. Och det där är också intressant när man tittar lite mer på det, för då kommer man ju ännu, då ser man ju att här kanske man kan hitta lite sekt vimbar utifrån, jag tänker på vårat ämne här. Vad tänker du?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kom det.
Jo, men det kan, jag tycker vi ska prata om det här parets tid i MRA, moralisk upprustning. Det ska vi göra. Men jag vill också säga då att Sven Stolpe, han skrev ju ett antal stora biografier. Hans favoritförfattare, alla kategorier, det var Selma Lagerlöf, henne skrev han om. Måste ha älskat historia, för att den research han gör när han skriver sin bok om Jeanne d'Arc, så ser man liksom hur han har precis klart för sig och redovisar på ett väldigt intressant sätt upprinnelsen till hundraårskriget, digerdöden, vad som pågick i Europa, nere i Europa på 1300-1400-talet. 1300-1400-talet. Och i samma, man märker, om man läser, han har skrivit en dubbelvolym om biografi om Birgitta, heliga Birgitta i Vadstena. Och då har han liksom glädje av det här han har skrivit om Jeanne d'Arc och så. Och sen har han skrivit sin doktorsavhandling, jag tror det var 1959 han disputerade, och då är det drottning Kristina. Och då ser man det här att han fascineras av de här kvinnliga legendariska, kan man väl säga, personligheterna i historien. Och då, de böckerna, det är fortfarande kul att läsa. Så det, då känner inte jag att han är särskilt... Han är ju intresserad av det inre livet. Hans avhandling om Kristina handlar... under rubriken från stoicism till mystik, liksom den här, hur hon kämpar med kärleken och sen så hittar hon den här andra vägen, att försöka sublimera, skulle Freud säga, längtan efter den hon är kär i till någon slags Kristus. Jag tror att det är så han försöker också göra. Han försöker liksom och han kämpar med sitt inre hela tiden. Det är olika här hur hårt man tar någonting. Men det här med det här traumat, att han inte riktigt kan lita på sin snygga
kvinna,
åtråvärda fru.
Men i de här böckerna också går det igen också det här med hans, jag tänker med hans religiösa grubblerier och tankar, och som uppenbart ändå präglar ganska mycket av hans beslut och syn på saker och ting.
Ja, han är ju verkligen en kämpande kristen. Och han är ju vän från ungdomen, som sagt, med Dag Hammarskjöld. Man kan också se en person som utgår ifrån det här att försöka leva med dem, med vad de tycker sig se att Kristus inom en, de idealen skulle stå för.
Men om man går tillbaka till MRA där då, vad kan vi berätta om det, och när gick de med i det här, och hur mycket påverkade det deras liv?
Det är ju intressant, för det gjorde de ju tillsammans. Och jag kan tänka mig att det var ett försök också att få till någon sorts försoning i någonting gemensamt. MRA, det var alltså under min uppväxt. Jag har till och med haft patienter som i psykiatrin som var medlemmar i den rörelsen. Det var en amerikansk gubbe. Det kallades ju från början för Oxford-grupprörelsen. Inte att förväxla med Oxford-rörelsen. För Oxford-rörelsen, det var på 1800-talet en högkyrklig rörelse där engelska kyrkan närmade sig lite grann åt det katolska hållet. Men det här, det var den amerikanska, det är en college-stat som heter Oxford i Amerika. Och det var där den här Frank Buchman, han fick 1908 en vision. Och 1921 så startade han sin första lilla grupp. Och så började han ungefär som en predikant och lära ut vad han tyckte sig ha förstått. Och de här, har du talat om de här fyra absoluterna som var grunden i hans...
Ja, men precis. För det jag tänker på, eftersom, eftersom det handlar mycket om det här med moral. Och jag tänker på hur Sven Stolpe ändå talar om äktenskapet och med den renheten och att det obefläckade äktenskapet och så vidare och så vidare.
Obefläckade äktenskapet?
Ja, men att man inte, alltså att man ska leva i renhet och så vidare.
Ja, du menar trohet?
Ja, trohet, ja men precis. Och även med det här med aborten som Karin också utförde, att det verkligen är illa och så vidare. Hur mycket hade det att göra med just de här tankarna när det gällde just MRA och moral? Kristen etik.
Jag tror att han tänkte sig, eller de tänkte sig, att här finns en rörelse som kanske skulle kunna vara en annan väg än att gå med i någon församling. För att det här var inte församlingar, utan det här var de här Oxford-grupperna. Då träffades de medlemmarna, eller de troende, vad vi ska säga, i små gruppsamtal. Men de var strukturerade på det viset att man pratade om både andliga kristna ämnen, men också om samhällsfrågor och politik. Så egentligen var det här ett försök att förändra hela världen till det bättre. I de här grupperna, i Buchmans vision, så skulle människor leva efter absolut renhet, absolut ärlighet, absolut osjälviskhet, absolut kärlek. Tycker du det låter genomförbart?
Nej. Nej, men alltså med tanke på att jag själv kommer ifrån en sektlik miljö eller sektmiljö, så låter det ju för mig som det här utopiska man försöker bygga, som låter perfekt och som aldrig är perfekta, för att det perfekta kräver offer som gör att människor lider, så skulle jag säga.
Kräver offer?
Ja, därför att det går inte att leva så där om man inte också då får offra andra saker runt omkring som gör att människor faktiskt inte mår bra. Nej. Tyvärr.
Det där, och du vet, Bara det här ordet absolut. Kommer ihåg för länge sedan när vi pratade om Ertel och hans dogmatismkvot. Och när man sätter de här absoluta framför, då drar det åt fel håll. Då är det dogmatiskt, diktatoriskt och då är det sektvarning förstås.
Ja, och då kan man ju tänka att om det här var det de försökte anamma i sin familj och sitt äktenskap, så kan man ju tänka att det inte blev så jättebra. Om man kräver det av varandra, menar jag.
Ja, eller hur? Och där tror jag kan hålla med dig om. Jag tror att Sven Stolpe var den som krävde mer.
Ja.
Och han hade, det blir ju så. Om jag tycker att min partner har orsakat mig ett trauma som jag inte kommer över. Men vi pratade någon gång om det här som stod i poesiböckerna eller när man skickade bröllopstelegram. Lär dig livets svåra gåta, älska, glömma och förlåta. Alltså det är precis sånt som Sven Stolpe inte kunde i det här fallet. Han kunde inte.
Nej, han kunde
och
inte släppa.
Då blir det som ett vapen som man kan liksom sagga om och förstöra stämningen och förstöra umgänget. Och så får i det här fallet hustrun då skuld. Skuld och skam dessutom. Men å andra sidan, i en sån här tvåman i ett äktenskap, så kan det ju också vara hans eviga känsla av att han är sviken, för att hon tyckte egentligen ibland att hon var mer attraherad av någon annan och blir kär i någon annan och hade sina passioner. Och då bar det av. Så att på ett sätt är ju han i underlägen då. Och det,
det känns som att de hela tiden hamnar i olika lägen gentemot varandra beroende på vad det är för,
man gör
för
ju
tillfälle
det.
Liksom i livet och vad som sker runt omkring dem. Men hur man än, nu, som sagt, på något sätt så landar vi hela tiden att vi vet ju inte hur det egentligen var. Nej. Men om man nu får tro ungefär, så tänker jag att det hade varit bättre om de hade avslutat sitt äktenskap. Men det vägrade ju. Ja, de hade inte fått några barnen. Hon var uppenbart olycklig och han var uppenbart olycklig. Hela livet präglade de här, hela deras familj, alltihopa. Ja.
Alltså det där har jag svårt att veta.
Ja, men jag menar det. Det var ju det var på liksom min grund, att det kan vi inte veta. Men om jag får bara liksom, utifrån att vi ändå pratar om det så.
Alltså jag vill ta upp i det sammanhanget komplikationer som kan ligga till bakgrunden. Därför båda föräldrarna till Karin var övertygade nazister. Och det här har kommit upp till, alltså det var inte så att det var en hemlighet, utan det fanns ett par sådana här tysk-svenska föreningar där de var aktiva i Sverige, men de var också liksom lojala och Hitler-troende även efter andra världskriget. Men det är en sak som är intressant med pappa von Euler. Och det är att han var inte antisemit. Så han hade fått någon sån här hedersställning i Tredje riket som forskare. Nobelpristagare och allt anseende han hade. Och då kom det plötsligt påbud ifrån nazistregeringen där. Att han måste avskeda sina judiska medarbetare här på högskolan. På universitetet i Stockholm. Men det gjorde han inte. Det vägrade han. Så då förlorade han den ställningen. Men det här gjorde ju att vi. Det har ju varit liksom namn. Inom universitetet. Eller Karolinska institutet. Så har det varit Astrid Kleves namn. Och det har man liksom ändrat nu. När man har förstått att så här gick det till. Och en annan intressant grej. För mig då, det är att 1970 då fick Karins bror Nobelpris i medicin fysiologi. Han var våran lärare på fysiologen på Karolinska institutet då. Så det här var liksom en släkt med begåvade personer, men som hade den här konstiga skuggan över sig.
Tänker du att det präglade Karin och Sven också i deras äktenskap, att de hade det här?
Ja, alltså så här var det, att nu går vi tillbaka till MRA då, därför att MRA, det betyder ju moral rearmament, alltså att man skulle inte istället för att rusta upp med vapen och kriga, så skulle man upprusta sig moraliskt. Bara, genom att leva på det här fina sättet enligt de här absoluterna.
Mm. För jag bara säga, för jag tyckte det var väldigt intressant, jag läste om det här, att det bygger på en fullständig överlåtelse till Gud, pratar man, där man liksom överlåter hela sitt liv och allt man är och gör. Och jag kan inte låta bli att bara genast tänka på min egen tid i Knutby, just det här, den här totala överlåtelsen. Att det skulle vara mycket, man skulle jaga bort synden och man skulle liksom bekänna och man skulle leva en öppenhet gentemot varandra i det här och så vidare. Och jag kanske är skadad av min, men jag tycker att för mig vibbar det illa liksom. Tycker inte om de orden och det här överlåtelse och totalt och absolut och allt det, även när det gäller positiva som man kan tycka saker, kärlek och allt det här. Utan det är för mig i alla fall ganska otäckt. Men jag vet inte hur långt det gick här och hur det blev.
Jo, men MRA har verkligen den klangen i mina öron också. Men det var lite intressant därför att det bidrog faktiskt. De gick ju med 1936, om jag minns rätt.
Du menar Karin
och Sven Stolpe. Så gick de med i den här rörelsen. Och det var alltså egentligen inget religiöst samfund. För man hade inga gudstjänster. Man hade inga kyrkor. Utan man träffades i de här små grupperna. Mm. Och där hade man strukturerade samtal. Som både kunde handla om andliga saker. Det här religiösa som du är inne på. Men också om politiken, samhällsförhållanden och så. Men det här skulle alltid avslutas med att man hade vad de kallade en stilla stund. Och då skulle man sitta tyst så här kvar i gemenskapen och tänka efter. Och sen skulle man skriva ner kanske de här, vad man hade kommit att tänka på. Och sen skulle man dela det med någon i den här gruppen. Och det kallas sharing. Så de hade liksom en struktur på det här. Men sen det som är lik Knutby, det var ju också att det var väldigt mycket praktiskt arbete.
Jaha.
Och här i Sverige hade de så småningom en väldigt vacker villa ute på Djurgården som heter Alnäs, där man samlades. Och där det var det här frivilliga arbetet, lite kollektiv. Det tycker jag också påminner om den församlingen.
Jag vet inte om vi hade så vackra byggnader, hade vi inte, men jobbade gjorde vi.
Jobbade gjorde
vi. Ja, det gjorde vi absolut. Ja. Men det här finns ju kvar idag, eller hur? MRA.
Ja, MRA finns kvar.
Men fast det har bytt namn.
Ja.
Ja.
Och det riktigt pampiga stället, det ligger ju i Schweiz. Aha. Det är konstigt det här med schweizarna. Alltså
ja, de återkommer hela tiden tycker jag, när vi talar om andlighet. Och
det är inte bara Jung-institutet med sand. Nej, men det är ju, du vet, Röda Korset och det är antroposofernas Dornach. Och här har de IK. Jag visade dig bilden på hur MRAs... Vad säger du? Ett sånt slott?
Ja, Slottborg i ett otroligt vackert landskap med dessa fjällberg.
Och då är det så här, de hade det här med rättvisa och att de ville förändra världen i stort.
Mm.
Så det gjorde till exempel att de tyckte inte att man skulle bara ta avstånd när nazisterna tog över i Tyskland. Så tyckte de att vi ska prata med varandra. Vi ska upprätthålla kontakten. Mm. Och det här var ju då Sven Stolpe plötsligt engagerad i. Och när han är engagerad i något, då går han all in.
Mm.
Så då blev ju han, det här någonstans, det skar sig med Eivind Jonsson. Som liksom tog avstånd direkt och fullständigt. Men då var han inne i det här MRA-tänkande. Att man skulle prata med alla.
Ja, men lite grann att allting går att fördriva med kärlek. Och om liksom att vi ändå, godhet och ärlighet. Och att om vi bara pratar med varandra så kommer vi,
Om man vill veta det positiva med MRA-rörelsen. Då tycker jag man ska läsa Vibeke Olsson.
Mm.
Hon är ju författare. Men hon är också dotter till Jolo. Och hennes mamma var också skribent och journalist. Så det här var också personer som fanns i, du kan hitta Jolos böcker i alla fall.
Mm.
Nere. Ja, men Vibeke då, hon är också pastor i baptistpastor tror jag, i Ekumenia-rörelsen. Och hon blev som ung värvad in i den här rörelsen. Och då pratar hon om också det positiva, bland annat att man var engagerad i alla urbefolkningar som utsätts för orättvisor och blir kolonialiserade. Så att här på Djurgården i den här Villa Alnäs, där hade man samer och engagerade sig för dem. Så det här är ju liksom någonting positivt.
Positivt, ja. Ja, men precis.
Och nu har de ju bytt namn igen.
Ja, och nu heter de...
Initiatives of Change. Så att initiativ för förändring.
Ja. Och ja, det...
Men sen gick ju då paret Stolpe från MRA över till, istället konverterat till katolicismen.
Just det.
Och det var ju också någonting som inte var så vanligt i Sverige på den tiden.
Och det intressanta tycker jag bara, det är ju att i boken så nämner ju inte Alex Schulman MRA. Utan han nämner ju bara katolicismen, att han är till katolicismen. Så att det blir ju liksom, fast när man nu läser så förstår man att det är ganska långt senare de faktiskt går över till katolicismen.
Ja, det är en tioårsperiod där med MRA. Och det är ju under kriget. Och man ska också säga det att MRA-folket, det här frivilligt arbetet, så att när länderna var sönderbombade efter kriget så var det många som gav sig ut i frivillighetsarbete och röjde och hjälpte till att bygga upp sönderslagna delar av länder.
Ja. Vad har vi mer att säga? Eller känner vi att vi börjar landa i ungefär vad vi vill berätta?
Vi ska väl säga att det är ganska... Karin skrev ju en enda bok.
Just det.
En barnbok. 1933. Och vad hette den?
Pigg och Bettan. Pettan.
Pettan.
Pigg och Pettan.
Ja, då hade hon en liten ettåring. Och där i den så finns det en stor älg som är lite klumpig och drumlig. Och det är liksom ett både kärleksfullt och lite ironiskt porträtt av hennes man, Sven Stolpe.
Han fick ju, ja, en älg som fick karaktärisera honom lite grann. Men det kanske var en bra bild för liksom, lite stor som du sa, men ändå lite med skogens konung, men ändå lite stolpig.
Ja. Vet du, jag har haft kontakt med MRA-rörelsen.
Har du det?
Ja.
I nutid?
Nej, jag hade då en ettåring och en femåring. Min svägerska, Kalles, min mans syster. Hon bor i USA sedan unga år och har familj där. Och nu kom det påbud att det kommer några ungdomar. Och kan ni vara snälla och ta emot dem? Och det här hette Up with People. Och vad vi har skojat många gånger, min man, om de där hemska dagarna när vi hade de här två grabbarna. Up with People. För det var verkligen upp med oss att ställa upp. Vi kände ju inte dem, och de slog sig ner här och tog fram sina skrynkliga byxor och smutsiga skjortor. Då kan jag få de här tvättade. Jag bjöd på middag, gjorde mig till, gjorde lite fin dessert. Jag hade hittat på någonting med att man kunde mosa, krossa polkagrisar över glassen så det blev lite mintsmak. Och när de kom till den desserten så spottade de ut och sa toothpaste. Det smakade tandkräm.
Det var inte populärt. Nej.
Och sen skulle de skjutsas och de skulle sjunga då. De var ut... Så det här var alltså...
Typ knacka dörr eller vad det var?
Nej. Utan MRA skickade ut grupper av ungdomar till olika länder.
Ja.
Och så ordnade då, i det här fallet, min svägerska att de skulle tas emot i olika hem så här. Så jag fick liksom kämpa och med en ettåring och en femåring stoppa in dem i bilen. De skulle sjunga med någon sånggrupp.
Ja, de åkte till sådana här MRA-grupper och...
Nej, utan de skulle sjunga för oss andra.
Jaha, på gatan eller vadå?
Nej, det var i konserthuset och kanske ute på här på Alnäs och sådana här lite gårdar.
Men det var ett typ av missionerande för MRA kan man säga då.
Ja, någon slags missionerande. Mm. Och de skulle sprida det här kärleksfulla budskapet. Mm. Men maken till bortskämda, otrevliga...
De var inte så kärleksfulla med andra ord.
Alltså, vi sa ifrån, vi vill inte ha några fler såna här uppdrag.
Ja, det var en lite kul anekdot så här på sluttampen. Ja, intressant. Det finns ju jättemycket att säga om Karin och Svenstolpe och så vidare. Men lite grann i alla fall. Är det någonting som du känner att det här får vi inte missa? Eller börjar vi känna att vi har landat?
Ja, men alltså man landar aldrig riktigt. Nej. Men när man går in i någonting. Jag tycker det är ett intressant par människoöden. Olof Lagercrantz blev ju också känd lite grann som en så kallad womanizer. Han hade också lite kärleksaffär genom åren. Och nej, men det var dynamiska människor och som kämpade på. Och det är tacksamt också att Alex Schulman skrev den här, för boken är verkligen läsvärd. Den är verkligen gripande. Mm. Och det är rörande också, tänker jag, att en kärlekshistoria kan betyda så mycket. Mm. Men han tar ju väl upp det här med landet som icke är.
Ja, jag tänkte precis på det. Ja, jag tycker det säger ganska mycket om just Karins, trots allt. Ja, sorg.
Kanske. Mm. Eller också som det är för oss alla, att vi har en inre värld.
Mm.
Och där finns det både levda minnen och olevda möjligheter. Och man vet inte egentligen vad som var sorgligt och vad som var givande. Det tycker jag är svårt att döma om. Mm. Och livet har så många... varje år hinner man med så många upp och ner.
Mm.
Så jag vet inte.
Nej.
Men det var ett dynamiskt par.
Mm. Verkligen. Ja, tack Rigmor för... den här stunden. Intressant. Och jag hoppas att våra lyssnare har fått med sig lite grann våra tankar omkring det här. Tvåmansäkt eller inte. Det får vi kanske lämna därhen. Men att i alla fall intressant och inte allt för enkelt äktenskap kan man väl säga.
Mm. Kanske. Jag kan bara säga att jag tycker så mycket om dem bägge två. När man får titta in i och lära sig lite mer om människors öden.
Mm.
Så blir det gripande på något sätt.
Mm. Och, så är det alltid.
Ja.
Tack för idag. Och tack alla lyssnare. Gå in på Facebook och följ oss. Och gå in på Instagram så har ni oss där. Tack så mycket.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.